I express appreciation to Sister Lant.
Jag tackar Sister Lant och hennes rådgivare för det ypperliga tjänande de utfört. Det är ett särskilt ansvar att tala på påsksöndagen till sista dagars heliga över hela världen som älskar vår Herre och frälsare Jesus Kristus. Vi firar den här morgonen hans seger över döden. Vi gläds åt vår vetskap och känner i hjärtat tacksamhet över frälsarens villiga försoningsoffer för vår skull. Hans underkastelse under faderns vilja vann den stora segern över döden och är den viktigaste händelsen i mänsklighetens historia. Jag uppskattar det här tillfället att tala om och att följa frälsaren. De två sista dagarna av frälsarens jordiska verksamhet före hans korsfästelse är oerhört betydelsefulla och på många sätt ofattbara. En stor del av det som styr vår eviga bestämmelse inträffade på torsdagen och på fredagen, den dag när Kristus korsfästes. Den sista måltiden, påskmåltiden, till åminnelse av Israels befrielse ur fångenskapen, påbörjades på torsdagskvällen. Förrättningar och lärosatser av stor betydelse instiftades vid den sista måltiden. Jag ska bara nämna tre. För det första införde frälsaren sakramentet. Han tog bröd, bröt det, bad över det och delade ut det till sina lärjungar med orden: "Detta är min kropp som utges för er. Gör detta till minne om mig." På det sättet instiftade han sakramentet. För det andra lade han betoning på läran om kärleken som den viktigaste principen. Han lärde: "Om ni har kärlek till varandra skall alla förstå att ni är mina lärjungar." För det tredje utlovades den helige anden till apostlarna genom Kristi förmedling eller ledning som en annan hjälpare. Därefter fullbordade frälsaren försoningen. Han tog på sig människornas bördor och de fasor som Satan kunde plåga oss med. Under den här processen så utstod han falska rättegångar och de hemska och tragiska händelser som ledde till hans korsfästelse. Det hela kulminerade i Kristi uppståndelse i triumf på påsksöndagen. Kristus fullgjorde sin heliga mission som frälsare och återlösare. Vi kommer att uppstå från döden och få våra andar återförenade med våra kroppar. Om vi är värdiga kan vi genom hans nåd få den härliga möjligheten att återvända till Guds närhet. Profeten Joseph Smith talade om dessa påskhändelser och sa: "De fundamentala principerna i vår religion är apostlarnas och profeternas vittnesbörd om Jesus Kristus. Att han dog, begravdes och uppstod på den tredje dagen och uppsteg till himlen. Allt annat som tillhör vår religion är endast tillägg till detta." Vi gläds åt de oändligt betydelsefulla händelserna i Getsemane och Golgata, men centrum i vår tro har alltid varit den uppstående Herren. Frederick Farrar, den engelska teologen och troende, hyllade frälsaren som den uppståndne, den evige och den förhärligade Messias och tänkte på honom, inte på korset, utan på tronen. President Hinckley lärde att vårt budskap till världen är att han lever. Kristus-symbolen för sista dagars heliga återfinns i ett meningsfullt uttryck för vår tro och vårt sätt att leva efter hans evangelium. När vi begrundar vad det betyder att vara kristen idag, tänker vi på vad lärjungskapets stig kan kräva av oss. Jag föreslår att vi begrundar och på rätt sätt försöker efterlikna det frälsaren gjorde under sina två sista dagar i dödligheten. Tänk för det första på hur frälsaren införde sakramentet. Frälsaren visste vad som skulle hända honom. Hans heliga försoningsoffer som påbörjades med striden i himlen i förutillvaron skulle avslutas den kvällen och nästa dag. Men trots de prövningar som hans fiender förberedde för honom fanns det inte det minsta tecken på att han förberedde något försvar mot de osanna anklagelserna. Istället införde frälsaren sakramentets heliga förrättning bland sina lärjungar. När jag tänker på denna heliga händelse så berörs mina känslor djupt. Sakramentsmötet är det allra heligaste av alla möten i kyrkan. Efter sin uppståndelse så instiftade frälsaren sakramentet bland nefiterna. Om vi vill vara hans lärjungar och hängivna medlemmar i hans kyrka måste vi minnas och vörda sakramentet. Det låter oss med förkrossat hjärta och botfärdig ande uttrycka vår villighet att följa Kristus, att följa frälsaren, omvända oss och bli en helig genom Kristi försoning. Sakramentet låter oss också betyga för Gud att vi är villiga att minnas hans son och hålla hans bud när vi förnyar våra trosförbund. Det ökar vår kärlek och vår uppskattning för både fadern och sonen. Frälsaren betonade också kärlek och enighet och förkunnade att vi skulle kallas hans lärjungar om vi har kärlek till varandra. Inför den försoning som påverkade evigheten och som han just skulle utföra kräver ett sånt bud vår lydnad. Vi visar vår kärlek till Gud när vi håller hans bud och tjänar hans barn. Vi förstår inte helt försoningen, men vi kan under vårt liv försöka vara mer kärleksfulla och goda trots de svårigheter som vi möter. Frälsarens uppmaning till sina lärjungar att älska varandra och det dramatiska och kraftfulla sätt på vilket han lärde den principen vid den sista måltiden är en av de starkaste och vackraste episoderna från de sista dagarna i hans jordiska liv. Han undervisade inte som om i en kurs om etiskt beteende. Det här var Guds son som vädjade till sina apostlar och alla lärjungar som skulle komma efter dem att minnas och följa denna den viktigaste av hans lärdomar. Hur vi relaterar till och interagerar med varandra är ett mött på vår villighet att följa Jesus Kristus. När vi lyssnar till budskapen under den här konferensen så blir vi berörda i hjärtat och fattar beslut om att bli bättre. Men på måndag morgon återvänder vi till jobbet, skolan, grannskapet och till en värld som är orolig på många sätt. Många här i världen är rädda och arga på varandra. Vi förstår de här känslorna, men vi borde vara hövliga i vårt tal och visa respekt sinsemellan. Det här gäller särskilt när vi är oense. Jesus Kristus lärde att vi ska älska också vår fiende. Den allra flesta av våra medlemmar lyder det här rådet, men det finns de som tycker att det är viktigare att lufta sin egen ilska och sina övertygelser än att handla som Jesus Kristus levde och lärde. Jag uppmanar oss alla att inse hur vi är oense är ett verkligt mått på vilka vi är och om vi verkligen följer frälsaren. Det är tillbörligt att vara oenig, men det är inte tillbörligt att vara otrevlig. Våld och vandalism är inte svaren på våra oenigheter. Om vi visar kärlek och respekt, även under svåra omständigheter, så blir vi lika Kristus. Frälsarens löfte om den helige anden till de 12 är av största betydelse. Det befäster den helige andens viktiga roll som den tredje medlemmen i gudomen. Den helige anden är en andeperson, hjälparen, som bär vittne om fadern och sonen, uppenbarar all sanning och helgar dem som omvänder sig och döps. Han kallas löftets helige ande. Och som sådan så bekräftar han vars och ens rättfärdiga handlingar, förrättningar och förbund. De som har beseglats med löftets helige ande mottar allt som fadern har. Vi lever i en bullrig, stridig värld där det är möjligt att titta på eller lyssna på information, musik eller till rent nonsens praktiskt taget varje vaken timma. Om vi vill ha den heliga andens inspiration måste vi ta oss tid att sakta ner, begrunda, be och leva så att vi är värdiga att ta emot och handla efter hans maningar. Det är vår förmån som medlemmar att ta emot ljus och sanning från honom fram till den fullkomliga dagen. Frälsarens försonande prövning som han ställdes för inför Getsemane och på korset är ett stort föredöme för oss. Han ställdes inför mentala, fysiska och andliga prövningar bortom vår fastningsförmåga. I trädgården bad han till sin fader med orden: "Min fader, om det är möjligt, låt denna kalk gå ifrån mig. Men inte som jag vill, utan som du vill." Som hans lärjungar upplever vi tider när vi prövas och förföljs orättvist och hånas orättmätigt och möter timliga och andliga stormar av en styrka som tycks oss outhärdliga. Och vi upplever bittra bägare som vi ber om att få slippa. Ingen kommer undan livets stormar. Vi förbereder oss för frälsarens andra ankomst. Skrifterna klargör att ingen vet när det kommer att inträffa. Och i skrifterna läser vi att i de sista dagarna, bland de bittra bägarna, kommer att förekomma jordbävningar på den ena platsen efter den andra och havets vågor som häver sig över sina breddar. Förödande jordbävningar och tsunamis har nyligen inträffat på olika platser, däribland Chile, Haiti och Stilla havsöarna. För några veckor sedan så fick presiderande biskopen H. David Burton, äldste Ted R. Callister och jag träffa de heliga som mist släktingar vid en tsunami som träffade Östra Samoa i september förra året. Kapellet var fullt och det blev ett känslosamt möte. Vi kunde försäkra de här goda medlemmarna att de tack vare Jesu Kristi försoningsoffer kan få återförenas med sina nära och kära som de förlorat. Statspresidenten Sonny Purcell var ute och körde bil när han såg den här enorma vågen komma långt ute till havs. Han började tuta och hejdade barn som var på väg till skolan och talade om för dem att de måste söka sig till säkerhet på högre mark så snabbt de kunde. Barnen gjorde som han sa. Han körde desperat och nådde sin 4-åriga dotter, satte henne i bilen och försökte sedan komma fram till sin mor. Innan han kom fram till henne så kom den väldiga flodvågen och lyfte upp hans bil och förde den över 100 meter bort och fastnade i ett träd. Han kämpade för att få sin dotter i säkerhet ovanpå bilen och simmade sen för att rädda sin mor som höll sig fast i en gren på ett träd nära bostaden. Med stor ansträngning så simmade han till henne, med henne till bilen och säkerheten. Men många klarade sig inte lika bra. De hann inte ta sig till tryggheten på högre mark. Många förlorade livet, speciellt de unga och äldre. Vi berättade för de samoanska familjerna att medlemmar över hela världen uttryckt sin kärlek och omsorg och hade bett för dem och bidragit med fastoffermedel och humanitär hjälp till både medlemmar och deras grannar. Detsamma gäller medlemmar och deras grannar i Chile och Haiti. Vi gör detta för att vi följer Jesus Kristus. När vi träffade familjerna i Samoa så stod betydelsen av att andlingen tar sig till högre mark, leva ett bättre liv och hålla sig fast vid frälsande förrättningar mycket klar. Frälsarens föredöme och liv lär oss att andligen undvika de lägre stigar där det världsliga dominerar. När jag skakade hand med medlemmarna efter vårt möte sa en syster till mig att hennes familj inte hade besökt templet och de hade förlorat en dotter. Hon berättade tårögd att deras mål nu var att förbereda sig för templets heliga förrättningar så att de kan vara tillsammans för evigt. Jag har tänkt på vad den här systern sa och världens tillstånd idag. Och jag har känt angeläget att råda er till att uppsöka en högre nivå. Templets tillflykt och eviga beskydd. På påsksöndagen den 3 april 1836, en vecka efter invigningen av templet i Kirkland, välsignade de 12 nattvardens sakrament och delade ut det till medlemmarna. Efter mötet och efter högtidlig bön i tysthet visade sig frälsaren i majestät för profeten Josef och Oliver Cowdery och inledde genom Moses, Elias och Elia återställandet av några prästadömets nycklar, däribland den heliga beseglingsmakten som förenar familjer genom evigheten. Denna påskmorgon gläds vi över allt som frälsaren har gjort för oss. Han har gjort det möjligt för oss alla att nå vår frälsning och upphöjelse. Men vi, liksom de samoanska barnen, måste springa så fort vi kan till den högt belägna mark han ger för trygghet och frid. Ett sätt att göra detta är att följa vår levande profets, president Thomas S. Monsons undervisning. Han är ett utmärkt exempel på en som följer frälsaren. På denna härliga påskmorgon så säger jag, med de dyrbara orden som skrevs av Eliza R. Snow, en av återställelsens trofasta tjänarinnor: hur underbar, härlig och fullkomlig var försoningens storslagna akt, där rättvisa, kärlek och barmhärtighet möts i gudomlig harmoni. Jag bär apostoliskt vittnesbörd om att Jesus Kristus är världens frälsare och återlösare. Han har gett oss vägen till sann lycka. Det vittnar jag om i Jesu Kristi namn. Amen.